Något att dölja av Elizabeth George. Del 1. 21 juli. Westminster, centrala London. Deborah St. James gick över Parliament Square på väg mot Sanctuary Buildings, en av de varmaste dagarna under det som dittills varit en stekhet sommar. Hon hade blivit ombedd att träffa en av statssekreterarna på utbildningsdepartementet samt chefen för hälsovårdsmyndigheten. Vi vill prata med dig om ett projekt, hade hon fått veta. Har du möjlighet att åta dig något? Det hade hon. Hon hade sökt ett nytt projekt efter utgivningen av London Voices 4 månader tidigare. Ett arbete som hon hade ägnat de senaste åren åt att sammanställa. Så hon var glad när hon blev tillfrågad om ett möte som skulle kunna leda till ett nytt projekt. Även om hon inte kunde föreställa sig vad för slags fotografier utbildningsdepartementet och hälsovårdsmyndigheten hade i åtanke. Hon gick fram till väktaren vid dörren med sin legitimation i handen. Han var emellertid inte lika intresserad av legitimationen som av innehållet i hennes rymliga väska. Han sa att mobiltelefonen gick bra, men att hon var tvungen att bevisa att digitalkameran faktiskt var en kamera. Deborah gjorde det genom att ta en bild av honom och visa upp. Han viftade henne mot dörren. Precis när hon skulle gå in sa han, ja, men radera det där fotot, jag ser inte riktigt klok ut. I receptionen frågade hon efter Dominic Shaw. Deborah St. James var här för att prata med statssekreteraren, tillade hon. Efter ett lågmält telefonsamtal fick hon ett kort med ordet besökare på att hänga ett band om halsen. Mötesrum 4 fick hon veta. Våning 2. Gå till höger om hon valde hissen. Gå till vänster om hon valde trapporna. Hon gick mot trapporna. Men när hon kom till mötesrum 4 trodde hon att hon fått fel nummer. 5 personer satt runt ett blankt konferensbord, inte de 2 som hon hade fått uppfattningen att hon skulle träffa. 3 golvfläktar gjorde heroiska försök att sänka temperaturen i rummet. Det enda de skapade var en form av sirocco. En kvinna reste sig vid kortändan och gick mot henne med utsträckt hand. Hon var snyggt klädd på ett sätt som skrek regeringstjänsteman lång väg. Och hon var utsmyckad med jättelika glasögon utan bågar och guldörhängen, stora som golfbollar. Hon hette Dominic Shaw, sa hon, och var statssekreterare i skolfrågor. Hon presenterade de övriga så snabbt att Deborah i stort sett bara uppfattade deras roller. Chefen för hälsovårdsmyndigheten, en representant för barnrättsorganisationen Barnardos, grundaren av något som hette Orchid House, och en kvinna som hette Narissa, och vars efternamn Deborah inte uppfattade. Det var en mångkulturell grupp. En person var svart, en såg koreansk ut. Dominic Shaw var vit och kvinnan som hette Narissa såg ut att vara av blandad härkomst. Varsågod. Dominic Shaw visade på en tom stol bredvid representanten från Barnardos. Deborah satte sig. Och hon blev förvånad när hon såg ett exemplar av London Voices framför var och en av de närvarande. Hennes första tanke var att boken på något sätt hade orsakat problem, att hon hade skapat ett verk som hade visat sig vara politiskt, socialt eller kulturellt inkorrekt, även om hon inte kunde föreställa sig hur något av innehållet skulle ha med utbildningsdepartementet att göra. För boken bestod av porträtt av Londonbor tagna under en 3-årsperiod. Varje porträtt åtföljdes av några ord från den som fotograferats, inspelad av Deborah vid fototillfället. Bland porträtten fanns åtminstone 2 dussin av den allt större hemlösa befolkningen avbildade. Människor i alla åldrar och av alla etniciteter och nationaliteter som sov i portgångarna längs The Strand, låg utsträckta i tunnelbanan under Park Lane eller hopkrupna bredvid soptunnorna på jul och ibland inuti dem och bakom hotell som Savoy och Dorchester. De delarna av boken visade inte London som den glamorösa världsstad den ville vara.